Välkomna tillbaka till redaktionspodden och idag, eller den här veckan, så återvänder vi till Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Och den här gången så ska vi ta en aspekt som kanske är mer lämpade att prata om än den rent militära, där vi verkligen har en kraftig krigsdimma just nu. Det är svårt att veta vad som verkligen sker på marken. Och främsta anledningen till det är just ämnet vi ska ta upp, informationskriget och krigspropagandan. Vi kan ju börja med den ryska sidans krigspropaganda. Där du har ju, Johan har ju skrivit en del om det på ledarsidorna, hur den rysk-ortodoxa kyrkan har varit glatt hoppat in här exempelvis. Och ja, vilka grupper man riktar sig till. Alltså den ryska krigspropagandan har ju, där har ju Ryssland förlorat om man ser på att propagandakriget riktat mot just den västerländska allmänheten. Där når ju inte riktigt den ryska krigspropagandan fram. Där har man ju, exempelvis så har ju Ryssland gjort som alla diktaturer verkar göra, att man förbjuder Twitter. Och det betyder ju att de här ryska, stor del av de ryska propagandisterna på Twitter har ju då bara magiskt försvunnit. Men det finns ju andra mål med propaganda.
Ja, det finns ju naturligtvis, och här kan man säga liksom bara för att vidareutveckla det här lite, att alltså Ukraina hade redan från början ett övertag i propagandakriget, eller då, och i desinformationskriget från här, det är ju kommunicerande kär, va? Och det är det att man var den angripna parten. Och den lilla parten. Och vi har varit inne på det här. Det är storebror slår lillebror. I det här fallet är det bröda folk och sådana saker. Och då är det klart att då tar man lillebrors parti. Om det nu är storebror som det utdelade första slaget. Och sen så är det ju så att man har ju alltså... Alltså det ska vara en komiker som president som klarar av de här seklets, vad jag vågar påstå blir seklets one-liner. Jag behöver ingen skjuts till säker hamn, utan jag vill ha ammunition. Det appellerar till mig, alltså eftersom jag är finlandssvensk, eller till hälften är finlandssvensk, det går att vi står på egna ben, vi man får bära oss, vi kommer stå här. Med stövlarna på och slåss för vårt land, va? Och det här är en enorm symbolik i det här, va? Och sen mycket av den propaganda som sprids från ukrainskt håll, den har ett stråk av humor i sig också. Och de memes som jag får, vi ska lägga ut här när vi bildsätter den här, så ska vi lägga ut några av de memes som florerar här, som är rätt tänkvärda, välgjorda och så. Men vi ska veta liksom redan från början att bägge sidor i den här konflikten jobbar med desinformation, propaganda och sådär. De får olika fästen, och nu har ju då Ukraina, de har vunnit i alla fall slaget mot väst. Om väst, alltså fått sympatier, men i den här propagandan så finns ju också inslag av, det är inte bara Ryssland som bryter mot folkrätten.
Nej.
Utan det är alltså, det måste vi vara tydliga med, va? Och här har jag en artikel som vi också faktiskt tänkte att vi ska länka upp till podden. Den ligger i sig bakom betalväg, men den är riktigt bra. Det är ETC, då den vänstertidningen ETC, som vi kommer komma in lite grann på det senare här, va? Men de skriver om just de här propagandafilmerna som sänds ut, och det är alltså tillfångatagna, skadade och avlidna filmas, och det är förankrat i det ukrainska inrikesministeriet som ligger bakom en sida där man alltså lägger ut bilder och videos på just tillfångatagna, skadade och avlidna ryska soldater, så att de ryska anhöriga i Ryssland ska kunna identifiera om deras söner är vid liv eller vid döda, eller om de är skadade.
Mm.
Och det här agerandet, det är alltså förbjudet enligt folkrätten, så vi ska vara medvetna om att även Ukraina bryter mot folkrätten. Även fast i en eventuell krigsförbrytarrättegång i efterhand, så kommer naturligtvis det blir ju Ryssland som kommer åka på mest spö, va? Men Ukraina är inte på något sätt oskyldiga, va?
Mm.
Och så att jag tror att det är ändå för att hålla tungan rätt i mun, och många av de här är riggade, och man ser nu ändå, tycker jag, på nätet att alltså många, framförallt då som står på ukrainsk sida, ukrainska sympatier, de börjar bli lite mer källkritiska här, va? Det var ju SU-32 eller SU-34 som blev nedskjuten som nummer 4, och nu är man väldigt noga med att lägga ut, okej, det här är det nummer som är på stjärtfenan på det här nedskjutna planet, och här ser vi samma nummer på det här planet som då startar, som är taget vid tidigare tillfälle. Så att man märker nu hur man från Ukrains sida anstränger sig för att vara mer relevant än den ryska desinformationen. Sen blandar man ju naturligtvis in då i det här. Men det går på bägge sidor helt enkelt.
Mm.
Ja, och sen har vi ju också det här med vilka är det som sprider vidare den här informationen i olika länder. Dels så har vi ryska informationen. Var hamnar denna? Den riktas ju då i huvudsak, och nu pratar jag om europeisk bas, för att jag är inne i en del av de här ungerska, bulgariska, tjeckiska, slovakiska, alltså egentligen Visegradländerna, som har många svenska medborgare, sådana som flydde efter revolution, alltså upproret i Ungern 1956, och flytt öststaterna på annat sätt under sovjettiden. Va? De diasporerna, de är måltavla för den ryska desinformationen i väldigt hög utsträckning. Och där ser vi hur den ungerska diasporan, vi ska veta att vi har alltså 100 000 ungrare eller ättlingar till ungerska flyktingar boende i Sverige. Och den diasporan, de har liksom, de har kluvits i hälften ungefär. Va? Hälften står på ryssarnas sida, hälften står på ukrainska sida. För att den här desinformationen och propagandan, den är utformad på ett sådant sätt så att man pekar på ett gemensamt kulturarv och religiöst arv. Alltså de religiösa inslagen är subtila, de finns där i den propagandan. Och den här, det påverkar opinionen inom den här gruppen. Men sen skulle jag vilja påstå att de som också sprider den här typen av information vidare, den ryska desinformationen, det finns någonting som jag reagerade nu på morgonen här, att det är främst sådana som har gjort sig kända som antivaxare.
Mm.
Och det är allt från alltså konspirationsteorier om chip i näsan eller frihetsfrågor och så. Det är väldigt tydligt att inom antivax-rörelsen så finns det de här som anammar det ryska narrativet. Och även de postkoloniala. Och det är lite sådär märkligt, kan man tycka, att den postkoloniala vänstern, vad har de gemensamt med antivaxarna? Liksom? Ja, det är en narrativ som passar mångas agendor. Va? Och vi har, skulle jag vilja säga, en rad med Moskva-trogna, och nu pekar jag ut en migrantgrupp faktiskt, och det, för jag är tvungen att göra det. Det är alltså de Moskva- och regimtrogna exiliranierna, de har gått på det här. Eller de driver så att säga subtilt, om man har någon form av offentlig position, men ändå då driver man det här ryska narrativet. Va? Det är kanske så att Ukraina borde ge upp, och för att vi ska skapa fred och sådana här saker. Va? Gå med på Putins krav, han kommer ju inte ändra sig. Och så här, va?
Mm.
Och då ska vi veta att de här de här exiliranierna, eller då andra generationen, tredje generationen, de finns alltså överallt i förvaltningen. Så det där tycker jag är ganska allvarligt faktiskt, måste jag säga.
Mm.
Och så, ja.
Ja, vi kan ju en som har fått rätt mycket uppmärksamhet för att han sprider vad många anser vara Putin-propaganda. Jag håller väl i princip med. Det är ju Malcolm Chejune som vi tidigare har publicerat en del på ledarsidorna och som är en vän till mig också. Kan jag säga. Jag är ju starkt oense med honom i den här frågan och jag kan ju ta på mig lite grann att jag vet ju inte vad som pågår i hans huvud, men min analys av varför han gör det här, och det är ju det är ju det här draget hos honom att att hela tiden hitta, ställa sig i opposition till rådande narrativ. Han har en slags allergi mot när flocken springer i en och samma riktning. Som dels det, dels en förmåga att hoppa i galen tunna genom att komma med ganska tvärsäkra profetier väldigt tidigt. Det här gjorde han ju till exempel i inledningen av coronapandemin var ju ett klavertramp där Malcolm förutspådde att Sverige i princip skulle kollapsa under trycket av sjukdomen och, i och med att man inte gick in med de här lockdown-åtgärderna som andra länder. Sverige valde en annan väg och Malcolm trodde att det skulle gå åt helvete. Det, visst, på sätt och vis gick det ju inte så bra. Det dog väldigt många i Sverige, men det var ju någonting. Vårdapparaten överlevde detta och det svenska samhället klarade av det på sätt och vis. Och här gjorde han ju misstaget att samma dag som invasionen inleddes så hade han sin analys tvärsäker och redo. Det här är ju någonting som jag tror ingen som är grundligt insatt i militärfrågor skulle göra det här misstaget, för då vet man att då vet man vad uttrycket the fog of war innebär, att krig är en av de sysselsättningar som är absolut svårast att förutsäga. Det vet generaler, det vet militäranalytiker, det är omöjligt att säga på tidigt hur det kan gå. Och det är ju många som gör misstaget från andra hållet nu när vi ser att ryska invasionsarmén har kört fast, att från många optimister så menar vi hurra, Ukraina kommer vinna det här. Det är ju också för tidigt att säga. Men vad det gäller Malcolm så då, jag tror att det är intellektuellt högmod som har gjort att När han väl har fått fel, istället för att ödmjukt erkänna detta, så fortsätter han på samma spår då och börjar sprida den här typen av defitisk propaganda och blir också väldigt upprörd istället för att ta det, liksom bara kallt konstatera att ja, ukrainarna sprider också krigspropaganda. Det är ju många som går på väldigt lätta bluffar från Ukraina för att de har sympatierna på sin sida. Det är ju helt enkelt bara så det är. Och ja, han har fastnat i en slags ja, vad kallar man det? reflexmässigt anti-etablissemangstänkande, och det är ju därför det blir så här. Och det samma stråk finns väl till exempel i som du tog upp delar av vänstern, anti-imperialist vänstern också, att man man är emot det rådande narrativet nästan var det än är och ser det som någonting som har kokats upp i Washington. Men som vi sa, det här kokas ju inte upp i Washington. Det kokas ju upp i Kiev. ukrainarna har en väldigt aktiv propaganda, väldigt framgångsrik propaganda, en propaganda som välkomnas, som många tänker att det är för den goda saken, det spelar inte så stor roll att man sprider lite fake news. Men det här, även om vi, jag som svensk, sympatiserar med Ukraina, hoppas det går bra för Ukraina, så finns det ju faktiskt, det finns en punkt där Sveriges, västvärldens intresse och Ukrainas intresse går skilda vägar. Och det är det här med att vi i väst, vi i Sverige, vi vill inte dras in i ett krig med Ryssland. Vi vill gärna stödja alla krigsinsatser som går, men där finns en röd linje eftersom, och det beror ju på inte att vi är så rädda för den ryska armén längre, utan att Ryssland är en kärnvapenmakt. Och det finns delar av den här ukrainska propagandan som syftar till att försöka dra in väst i ett krig. Det ska man ha klart för sig. Två exempel är ju att ukrainarna spred att Polen skulle börja upplåta sina flygfält för de här planen som då Ukraina eventuellt skulle få låna. Och Polen gick ut och förnekade det här bestämt. Och syftet med det här tycker jag känns, det är ju för att man vill ju gärna dra in, få ryssarna och börja bomba polska flygfält så att NATO ska få casus belli och gå in i det här. Ett annat exempel är striden om det här kärnkraftverket, där det från ukrainskt håll tidigt på morgonen spreds uppgifter om att oj, 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 här närmar vi oss härdsmälta. Kärnkraftverket kan sprängas när som helst. Det här var ju panikpropaganda och det förnekades ju sen snart av folk som kan kärnkraft som utanför Ukraina, som sa att nej, men det här är inte den sortens kärnkraftverk. Det är väldigt liten risk för det här. Och där tycker jag också att intresset är att försöka då från Ukrainas sida trappa upp konflikten, dra in väst på något sätt. Och det är ju fullt förståeligt att Ukraina gör så här. Jag, om Sverige skulle råka bli invaderat av Ryssland, så förutsätter jag att svenska myndigheter och kommunikatörer gör samma sak. Det är krig. När det är krig så slänger man vissa regelböcker över bord, och det är så att säga det är Ukrainas plikt att driva den propaganda som är som ingår i krigsinsatsen. Det är just det här också som gör krig så vanskligt för en reporter som jag är, att informationen har blivit ett vapen. Det, på ett sätt och vis så kan man väl vara lite postmodern och säga att det alltid är ett vapen och så vidare, men det blir ju mycket mer definitivt. Alltså, här finns ju, som jag sa, de här exemplen, det finns ju tydliga mål och skäl att ljuga, och man kommer undan med mycket mer än man gör i fredstid. Så att Ukraina gör ju helt rätt från sitt perspektiv, naturligtvis. Men från vårt perspektiv i väst så är det ju viktigt att vi faktiskt håller huvudet i kallt även när det kommer till då den ukrainska sidan av konflikten. Vad den här informationen, hur pålitlig är den, vad är syftet med den, och det kan ju vara, syftet kan ju vara farligare än bara det här vanliga att till exempel Ukraina överdriver Rysslands förluster och sånt där. Det kan man ju förutsätta att de gör också. De här uppgifterna om att 11-12 000 har dött som sprids väldigt mycket, det kommer ju från ukrainskt håll också, och det är ju alla krig någonsin så har man överdrivit fiendens förluster och tonat ner sina egna. Den saken är ju klar. Det naturligtvis är ju inte det här ett undantag från det heller.
Nej, och det här kan man ju då också poängtera det du säger, och det gäller både för ledarsyn och nyheter idag, att varför ligger vi, alltså naturligtvis om jag skulle då göra en skärmdump på min inbox, vilket jag inte kommer göra eftersom då rör jag källor, men alltså det både på Messenger, Twitter och mailen då. Alltså det jag kan väl räkna 60-70 mail per dag från olika källor som jag har interagerat med på olika sätt. Och, jag har ju ganska på ett tidigt stadium Så att säga, jag känner ju mina källor, men vilket kanske bara 3-4 av de här 50-60 mejlen. Andra känner jag inte, men de jag vet att de har, å andra sidan, ja, alltså källor i konflikthärden eller i Östeuropa. Och eftersom det är så svårt att vidimera fakta just nu, så har jag i alla fall, eller vi på ledarsidan har ju då valt att ett helt eget spår. Vi pratar väldigt mycket om alltså det som går att verifiera, och jag har ju nu de senaste dygnen eller dagarna då fokuserat väldigt på det här religiösa perspektivet, det kulturella perspektivet i konflikten, istället för att då rapportera om dagshändelser. Men det går inte att som en, alltså redaktioner som både Nyheter Idag och ledarsidan här, vi är redaktioner med små budgetar. Vi har inte vare sig personellt eller på plats de resurser som krävs, om vi då bortser från Chang Frick då, som åker ner till Polen. Va?
Mm.
Och det kommer bli otroligt intressant att lyssna på vad han har att säga. För han är ju världsmästare på gonzo-journalistik i Sverige, det vill säga det som han är en del av berättelsen. Va?
Mm.
Och det här gör ju otroligt svårt att, för oss små aktörer. Och där återigen att jag har ju valt ut vissa källor i Sverige då som jag litar på. Det är ju framförallt då Utrikespolitiska institutet. Den kan man följa på deras hemsida. De som blir intervjuade därifrån, alltså Försvarshögskolan, är också en trovärdig källa. Där kanaliseras ju då väldigt mycket av vad MUST kommer fram till. För att alltså det finns ju, de står ju i förbindelse med varandra, de här skilda myndigheterna. Men det skulle jag säga är trovärdig källa. Rent publicistiskt så tycker jag Svenska Dagbladet har en bra rapportering. Jag tycker DN har en bra rapportering bitvis. Sveriges Radio, sådär. Sveriges Television tittar inte på alls längre, för att de har gjort några, även Sveriges Radio har gjort några riktiga klavertramp här och fastnat i någon annans narrativ, för att det blivit en del av en annans berättelse. Så det tycker jag är ganska amatörmässigt faktiskt.
Mm.
Men i övrigt så är det ju mycket internationell media som jag förlitar mig på, och hittat mina egna kanaler. Och det för en så att säga fullblodsateist som jag då, som är nästintill, jag är apostat och avfälling och alltihopa, men det är den religiösa, alltså de kristna tidningarna.
Mm.
Och kristna, alltså europeiska kristna sajterna. Bara man kan hålla tungan rätt i mun och ha lite religionsvetenskap med sig, så är de oerhört givande. Men det är otroligt svårt just nu, svårnavigerat medieklimat, och jag kan bara upprepa det. Så jag sa, välj för guds skull någon av de resursstarka leverantörerna, och titta gärna då på, i svenska fallet, Utrikespolitiska institutet, Försvarshögskolan. Det är bra källor då. Och även Försvarsforskningsinstitut är en bra källa.
Mm.
De är duktiga på Östeuropa. Jätteduktiga på Östeuropa. Så att det här är... Ja.
Jag kan ta lyssnarna lite grann bakom kulisserna på hur vi på Nyheter Idag arbetar. Vi är precis... Det här var samma inställning som vi hade när pandemin bröt ut. Vi iakttog extrem försiktighet. Och man kan säga att det här gjorde kanske att vi tappade våran edge som alternativmedie lite grann, jämfört med våra konkurrenter. I pandemifrågan så blev det ju så att vi helt plötsligt upptäckte att våran konkurrent vad det gällde att vara edgy och motnarrativet var ju inte bara Samnytt, utan helt plötsligt Dagens Nyheter, som nästan lät värre än Samnytt ibland när det kom till att skrika på regeringen om att de var massmördare som inte införde restriktioner. Det var ju en inställning som Peter Wolodarski intog i slutändan. Så när röken la sig så tycker jag att Nyheter Idag fick rätt. Absolut kunde man kritisera. Jag är fortfarande kritisk till att regeringen agerade så senfärdigt. Men det blev ju lite konstigt när till exempel Samnytt först i början av pandemin skriker på regeringen för att de inte stänger ner allting och att Tengel är en mördare. Och i slutet av pandemin så börjar man klaga på att det är för mycket restriktioner. Och här i Ukraina-konflikten då bestämde vi ju tidigt direkt när den bröt ut att här gäller det att vara försiktig. Det är väldigt lätt att trampa fel, att sprida endera sidans propaganda. Det är ju flera skumma historier som har spridits helt okritiskt av de stora medierna Aftonbladet och Expressen, framförallt i Sverige, till exempel den här flygaren Ghost of Kyiv som där det liksom inte fanns någon information alls, utan det var ju bara någon då okänd hjälte som hade skjutit ner ett stort antal ryska krigsflygplan redan andra dagen kom det här ut. Jag är fortfarande mycket tveksam till om det här är någonting som överhuvudtaget har hänt. En historia som var högintressant för nyheter idag var ju uppgifterna om att den tjetjenska ledaren Kadyrov och hans mördargäng hade släppts lös i Ukraina. Men de enda källorna till det här påståendet då, till när det spreds från början och när det publicerades av till exempel Samhällsnytt, var ju Russia Today och Daily Mail som i princip bara hade skrivit av Russia Today. Jag undersökte den här historien. Jag hittade ju bara Russia Today som källa. Det är ju ren rysk propaganda. Varför sprider de sånt här, undrar man ju då. Och det var ju en del som hade teorier om att ja, men det här är för att sprida rädsla i Ukraina, eftersom Kadyrovisterna, de är ju inte bara slaktare, utan de är ju skickliga soldater också, sägs det. Jag valde att avvakta helt enkelt tills det kom tills BBC och andra mer pålitliga källor i sammanhanget kunde börja verifiera det här, och då gick jag vidare och publicerade, och då hamnar man ju något dygn efter konkurrenten helt enkelt. Men ja, det man förlorar i klick tycker jag att man vinner i det långa loppet på trovärdighet helt enkelt. Det här är extremt viktigt för oss som en liten redaktion också. Nyheter idags trovärdighet kan försvinna på en publicering. Detsamma gäller ju inte DN. Alltså, och det är orättvist, men det är så det är. Har man samlat på sig trovärdighet i 100 år, då kan man publicera ett stort gäng brandmän i Boden och allt vad det nu är, Sandviken-rapporter. Man har en del att ta av innan man har liksom knakt ner det till benen, så att säga. Vi på Nyheter idag har ju bara funnits sedan 2014, så att vi håller ju fortfarande på att bygga upp vår bank. Och i såna här konfliktläget är det ju extra noga att vara, alltså, man ska säga, det gamla uttrycket publish and be damned får nästan inverteras här. Att liksom håll gärna publiceringen tills du vet till 100% att du inte sprider någon sidas krigspropaganda. För också, som jag konstaterade tidigare, även om Ukraina är den part vi sympatiserar med, den part vi är delvis allierade med, inte militärt men på andra sätt, så är ju deras propaganda, ligger ju inte alltid i vårt intresse. Och som du påpekade, deras propaganda är ju inte heller alltid det är krig. Det är liksom inte rosa enhörningar och handhjärtan bara här, utan det begås som sagt krigsbrott här. Och jag kan ju ta ett exempel där vi var en av dem som stack ut hakan tillsammans med andra alternativmedier, men de ukrainska specialstyrkorna gick ju ut och lovade efter att ryssarna började med sin artilleribeskjutning av ukrainska städer, så gick de ut och hotade med att man skulle sluta ta krigsfångar som var ryska artillerisoldater. Det var en varning till de ryska artillerisoldaterna. Det var bravado och macho och ett sätt att försöka få det här att upphöra. Men det spelar ingen roll. Det är fortfarande ett mycket grovt krigsbrott att avrätta krigsfångar. Att vägra ta... de skrev till och med explicit. Det spelar ingen roll om ni ger upp och vi kommer döda er ändå. Det är ett grovt krigsbrott. Det är... Nazistiska krigsförbrytare blev hängda för enbart det. Och det här är ju någonting Ukrainas försvarsmakt gick ut med på sin Facebook-sida. Sen ändrade de formuleringarna lite grann. Det här är någonting vi valde att rapportera om. Trots att alltså man vill ju inte att den här nyheten ska existera gärna när man då sympatiserar med Ukraina, men när den faktiskt står där svart på vitt och skriker mot den på skärmen och det kommer från en officiell källa, då där upphör så att säga jag har inte det är inte Sverige som är krig. Jag har ingen plikt som journalist att framställa Ukraina i en god dager och sopa de felaktigheter de gör under mattan. När det är solklart så tycker jag att det är solklart att publicera tveksamheter från det hållet också.
Jag håller med dig, även fast vi på ledarsidan har ju så här valt är lite, alltså, vi kommenterar inte Alltså dagsaktuella händelser eller någonting sånt där, utan snarare trender och tendenser och analyser, och det lämpar sig för ett så att säga, långsammare, och det är ju helt och hållet en resursfråga och sen, men även tidsfråga, för att en fjäril gör ingen sommar, va? Att en händelse pekar inte ut en trend eller tendens, va? Utan det är därför vi skriver mycket om det här, de kulturella komplikationer och friktioner som uppstår i den här konflikten. Att vi pekar på det här med den rysk-ortodoxa kyrkan i allmänhet och Moskva-patriarkatet i synnerhet, och hur det förhåller sig till den här konflikten och en del annat. Det passar ledarsidorna bättre, och jag har bara vid ett tillfälle faktiskt haft ett försök att ha en korrespondent ute, och det var när jag hade Annika Rothstein i Venezuela, och det är också en resursfråga, för det kostade all världens pengar på den tiden, eller då för några år sedan, när Venezuela stod på randen till ett inbördeskrig, och det är resurskrävande. Det är också det är också där fick jag lära mig den hårda vägen att det jag fick var tvunget att kompletteras med andra källor för att det skulle bli en balanserad rapportering. För Annika hon såg ju bara det som var kring henne och 25 meters radio runt omkring henne. Hon såg ju inte de andra rörelserna, fast hon fick en rad med mycket intressanta intervjuer och sådär. Men det blev en väldigt partisk rapportering, även fast jag då naturligtvis sympatiserar politiskt med oppositionen i Venezuela och alltihopa. Men det fanns, och jag fick en del internationella reaktioner på det här. De var inte negativa på något sätt, men de sa det att håll tungan rätt i mun här när du rapporterar här. Och det är också en lärdom att realtidsrapportering är svårt, och det passar inte mig eller ledarsidans format och vidare. Utan vi vill göra en helt annan research kring det här för att då vara. Och det är också, i och med att ha ett lite lägre tempo, så är det ju också enklare att inte ryckas med i de här propaganda och desinformationskampanjerna som siktar väldigt mycket på det som händer i realtid då. Så att den här konflikten, eller kriget, Rysslands anfallskrig, eller kallar för det anser jag är vidas rätta namn. Men det är min uppfattning. Många redaktioner kommer behöva dra många lärdomar. Precis som du är inne på där med pandemin. Jag tycker det är ett bra exempel. Ur flera perspektiv. Det som jag sa innan, att de som det är antivaxxers och postkoloniala, de är värst liksom, eller i alla fall, ja, de var faktiskt värst även då. Men då, det är samma gäng som då på något sätt är, även fast bägge sidor är skyldiga, så tycker jag de här grupperingarna, det är de som driver det här mest. Och du var inne lite grann på Malcolm, det här antinarrativ reflexen som slår till, den spelar också in hos de här som har lågt förtroende för etablerad media. Men jag tycker att ni på nyheter idag och vi på ledarsidan, vi har ändå landat, jag tycker so far, men det får ju en senare utvärdering visa, men so far så tycker jag ändå vi har landat ganska bra i rapporteringen.
Apropå det du tog upp om problemet med utrikeskorrespondenter på plats, jag tycker det kan vara intressant att ta upp Magda Gad i det här sammanhanget. Det här är ju en person som jag anser så att säga utvidgar sin roll lite för mycket. Hon är en modig krigskorrespondent som åker och är på plats i olika konflikthärdar på ett sätt som då de feta katterna på public service inte är. Man kan ju konstatera att när SVT har någon, låter någon rapportera från Afghanistan, så sitter de då kanske i Islamabad eller New Delhi till exempel och tittar på TV. Medan Magda Gad är på plats i Afghanistan. Det och andra konflikthärdar, hon har ju varit i Donbass också till exempel. Där vi kan säga att kriget i Ukraina började ju inte den 24 februari, utan det började ju 2014 med annekteringen av Krim och det Donbasskriget där rysk stödda separatister med ganska snabbt när det gick dåligt för dem fick i princip direkt hjälp från Ryssland med rysk trupp. Det ska tilläggas, Magda Gad har rapporterat därifrån och ett exempel på hur just det här det närsynta som uppstår i när man är en krigskorrespondent, hon får ju direkt rapportering från där hon är. Hon pratar med folk. Det är ju på sätt och vis väldigt äkta, men man är också sårbar för snedvinkling och propaganda på så sätt. Och hon gick ju nu ut och sa att slaget om Mariupol handlade då om det ryska hatet mot Azov. Azov är ju en nazistisk nynazistisk bataljon helt enkelt, med många, många soldater från andra länder, många från Sverige, har ju varit där. De flesta svenskar har väl återvänt till Sverige, men i alla fall det, och hon menade att då, att det, i princip kunde man ju tolka hennes inlägg i det om att den ryske soldaten känner liksom ett instinktivt hat mot de här fruktansvärda nazisterna. Och det är ju ett Putin-propagandistiskt inslag skulle jag säga. Jag är ganska säker på att den ryske soldaten som just nu dör i Mariupol, han skiter i Azov faktiskt. Han vet nog knappt ens vad det är. Han har blivit upplockad någonstans i Dagestan, fått stryk under ett års då, så kallad värnplikt, och nu har han blivit inskickad med liksom undermåligt material för att slåss i ett krig som det är vad jag tror händer. Men och det är ju ett exempel på hur liksom närheten till striderna färgar liksom den egna analysen, och det, i hennes fall så finns det ju en det finns ju en arrogans där hon ofta argumenterar för att vad vet du om det, jag har varit där. Och ja, det är ju inte riktigt bara för att du har varit där så vet ju faktiskt inte du vad som har hänt. Det är ju som du säger, du ser det som sker 25 meter framför dig. Och jag kanske, alltså, och där är ju också den här paradoxen, jag kanske vet ännu mindre än dig, men det kan göra att jag vet mer, eftersom en snevriden stark uppfattning kan ju leda hela analysen fel.
Ja, men så är det, va? Och alltså vi behöver inte ens prata om alltså krigsherrar som Ukraina eller Afghanistan eller Venezuela, utan det där går faktiskt ända liksom ner till sån enkel grej som Almedalsveckan. Det finns inga som har så dålig koll på vad som händer i Almedalen som de som är i Almedalen. Och där är de här 25 metrarna, de är nere i 3 meter vågar jag påstå, eftersom ja, viss erfarenhet från den veckan. Va? Du har ingen koll alls vad som händer. Och det intressanta som händer, det får du reda på antingen via annan media eller också först långt i efterhand, det intressanta som händer. Så det är inte alltid, naturligtvis, alltså utrikeskorrespondenter i allmänhet och krigskorrespondenter i synnerhet har ett oerhört stort värde. Men de kan också hamna i det här, alltså de blir en del av narrativet, va? De blir fånge i sin egen historia, va? Eller fånge i en annans historia. För det är också, det där fick vi lära oss jag höll på med underrättelsetjänst, liksom, att hur bygger du propaganda? Vad det bästa sättet är det att du låter någon vara med om någonting som inte är sant, helt enkelt. Alltså det där går att styra på plats. Här ska vi nog vara, alltså det är därför det finns ytterligare skäl att vara, inte på något sätt för att förminska det mod som i det här fallet Magda Gad och andra journalister för den delen visar. Men vi ska vara medvetna om att de har en liten bild och vi vet härifrån inte heller riktigt hur pass vilken regi som ligger bakom heller. Det går att jobba på det här, och i och med att Magda Gad är en av de få krigskorrespondenter som är ute på det här sättet, så det är klart att en tänkt ideologisk motståndare har ju full koll på henne och har ingen ambition att liksom skjuta huvudet av henne, däremot sen vara med och styra hennes rapportering. Naturligt. Och det kan man göra då genom att ta henne till platser där vissa saker händer enligt en viss agenda, va? Så det här är, tycker man, men inte det där onödigt. Nej, det är väldigt nödvändigt att lägga de resurserna för att den här rapporten kommer sen till västmedia och sådana saker. Så att jag, samma försiktighet där med de som är på plats. Har du verkligen sett det som speglar situationen i stort? Och det är ytterligare skäl då till att vara försiktig helt enkelt, va? Så att, men sen, ja, sen får vi se här. Men sen någonting som jag tänkte ändå nämna här, för att jag ser nu att S-kvinnor, nu får vi som effekt av den här konflikten, eller av det här kriget, så kommer ju nu den här debatten om svensk NATO-medlemskap upp till ytan. På ett sätt som vi aldrig har sett förut, eller jag har inte sett den förut, med den här kraften. Och nu ser vi också hur en annan propagandaapparat som har byggts upp här i mer än 50 år, skulle jag vilja säga, hur den trycker igång. Och det är ju då motståndarna till svensk NATO-medlemskap är samma krafter alltså både den kristna fredsrörelsen och fredsrörelsen då, som har, framförallt den som då har en vänsternarrativ. Och det här vågar jag påstå, för jag såg här Annika Strandhäll och S-kvinnor gick nu ut och därför säger vi nej till NATO. Det var bara häromdagen jag fick den pressreleasen. Och jag ser det narrativet, jag känner igen det. Och för det började byggas på 50-talet och 60-talet i Moskva. Alltså de här fredsrörelserna, varför vill man ha en kärnvapenfri zon i Norden? Ja, det är ju ett sätt för Moskva att bygga ytterligare en buffertstat och slippa ockupera den, va? Och en kärnvapenfri zon, det liksom, går vi med i NATO, ja då blir vi inte en kärnvapenfri zon. Och det är samma sak, hela det här vänortsavtalet, eller då den här som vi har med NATO, det vill säga vi kan ta emot NATO-förband och vi lägger oss inte i om de har kärnvapen med sig eller inte, va? Och det här var ju Margot Wallström och Pierre Schori och Maj-Britt Theorin och hela den, kan jag säga, den mycket Moskvavänliga falangen i partiet. Det var ju, vill ju inte att vi skulle skriva på det här, va? Och nu jag ser hur de väljer, inte morgonluft, utan de har börjat agera nu. För att nej till NATO, vi ska inte ha några kärnvapen och så här. Det kan vi, och det här är någonting som, inga kärnvapen, det är klart att ingen vill ha kärnvapen, men det är naivt att tro att Kina, Ryssland och USA skulle liksom skrota sina kärnvapen. Och då har vi, det är en realitet som vi måste förhålla oss till, va. Och de säger att vårt bästa skydd är att inte gå med i NATO, för då slipper vi den diskussionen. Nej, men det här är ett sätt för framförallt, och det här är Moskva som ligger bakom. Och här vill jag då för dem som orkar ta sig igenom 4 eller 5 000 sidor Bo Teutenberg, hans dagböcker från UD. Han går igenom det väldigt grundligt. Va? Och, men nu ser vi det narrativet komma här. Och det kan man också säga, det är en form av desinformation. Det är inte riktigt hela bilden. Det är enkelt att sympatisera med skräck för kärnvapen. Jag som är så pass gammal så att jag har den utbildningen i radiaxsanering och räkna på nedfall och sådana saker. Jag blev alldeles kallsvettig när Putin började skramla med det vapnet, faktiskt. Men vi ska veta också att det här narrativet, att vi ska vara kärnvapenfri zon, är det som skyddar oss mest. Det är ett narrativ som har alltså sin källa i Moskva.
Mm.
Det ska vi vara fullt och klara med. Och de här har mer eller mindre medvetet, omedvetet eller omedvetet medvetet, spelar man på Moskvas gamla narrativ som har alltså mer än 50 år på nacken. Och jag vill bara göra det medvetet. Sen kan man tycka vad man vill om NATO och inte. Men det narrativ jag ser nu växa fram, framförallt inom S-kvinnor och i viss mån även då, eller i stor mån inom socialdemokratisk trosolidaritet, det är det alltså sovjetiska narrativet, det alltså sovjetkommunistiska narrativet som jag ser igen.
Mm. Och det finns ju också, vi kanske ska säga avslutningsvis, för nu har tiden gått, min dators batteri börjar komma på upphällningen också, men ett narrativ som har Moskva har pressat väldigt hårt på, det har faktiskt varit deras casus belli, det är ju det här med att Ukraina är en nazistisk regim, och det är ju naturligtvis inte sant, men det är ju man ska ju inte förneka att det finns fascistiska inslag i de ukrainska väpnade styrkorna. De började som en milis, och det ska man också ha klart för sig att när kriget bröt ut 2014 så var ju, befann sig ju Ukraina i ett tillstånd av stor inre oro, en regering hade störtats, man var osäker på om man kunde lita på sina väpnade styrkor. Ukraina var ju ett väldigt delat land på den här tiden. Det var ju östra delarna var ju mer Moskvatrogna, västra delarna ville liksom gå med i EU, och de högerextrema partierna som hade haft framgångar i Ukraina då fram till 2014 och fram till kriget, de militariserades, de startade den här Azov-bataljonen, och det kom då nynazister och fascister från andra länder för att slåss i den här. Och de har ju inte blivit avnazifierade heller. Jag ser ju det nazistiska solkorset på väldigt många ukrainska soldaters på foton från ukrainska soldater. Det här är någonting som förekommer. Det här är någonting man inte ska förvåna sig förekommer i ett land som har legat i en lågintensiv konflikt då i 6 år nu. Att det här är gynnsamt för fascistiska strömningar då, särskilt inom väpnade styrkor. Och många i Ukraina tycker då att man, för Azov var ju framgångsrika i strid också. De återtog Mariupol och drev bort de ryska och ryskstödda styrkorna därifrån, så att de hamnade utanför. Så att från ukrainskt håll så finns ju alltså, det finns ju en viss tacksamhetsskuld, det finns ju en viss grogrund för de här. Samtidigt så ska man ju ha klart för sig att fascisterna i Ukraina har ju inte klarat sig bra i demokratiska val sedan dess. Och en annan sak också, Ukraina är ett fattigt land, Ukraina är ett väldigt korrupt land, Ukraina är ett land med visst demokratiunderskott enligt olika, alltså, och det är också när man ska adressera de här som liksom glatt vill slänga in Ukraina i EU direkt, alltså det är, om vi inte tar in Turkiet i EU så ska vi nog inte ta in Ukraina just nu. Faktiskt. Det här är ett land som man absolut kan sätta på rälsen mot ett EU-medlemskap så att landet kan gå åt rätt håll, men det finns en tendens till att framställa landet som mycket mera demokratiskt, mycket mindre korrupt, som att man har mycket mer liberala värderingar än man egentligen har, och det här tror jag är, jag tror att det är ett misstag. Jag menar att det är inte för att Ukraina är en liberal demokrati fullt ut som vi ska stödja dem, utan det är för att Ukraina har utsatts för ett anfallskrig av en stormakt. Och de är inte förpliktigade till att nå upp till alla våra krav på demokrati och liberalism för att få vårt 100%, eller inte 100%, vi går ju inte ut i krig för dem, men för att få så mycket stöd som vi överhuvudtaget kan ge. Och jag kan, för att sätta saker i ett sammanhang, så kan vi ju nämna att det Polen som angreps av Nazityskland och Sovjetunionen 1939, det var en aggressiv militärdiktatur som bara ett år tidigare hade deltagit i delningen av Tjeckoslovakien. Det var ju inte för att Polen var ett helgon som andra världskriget bröt ut, utan det var för att det är en nivå upp. Framhållandet av, alltså, att det finns problem i Ukraina. De är inte relevanta för den stora frågan att de blir attackerade av Ryssland. Jag tror att den tanken är väldigt viktig att ha i huvudet, för att om man blundar för mycket för det, om man då framställer Ukraina som så mycket mer demokratiskt och bättre än landet faktiskt är, så blir ju det blir ju någonting den ryska propagandan sen kan slå hål på. Om man säger att nej, men det finns inga nazister alls i Ukraina, det är ju bara att visa upp de bevis som finns, så framstår, så faller ju det. Och det vill jag inskärpa, att det spelar ingen roll. Det är liksom, de har blivit anfallna. Reformeringen av Ukraina som demokrati, korruptionsbekämpning och sånt, det är någonting som vi kan och bör ta itu med sen. Om det viktiga är att se till att Ukraina överlever som suverän stat, så kan man ta itu med de här interna problemen efteråt.
Nej, jag tycker att det är otroligt viktigt det du säger. För jag var inne nu när du beskrev Ukraina här, att jag menar, även om, alltså, Ryssland ligger väldigt lågt, alltså democracy score enligt Freedom House då på 1,39, där 7 är högst, och där det är väl den här där Sverige ligger, va? Så det, menar, Ukraina, alltså, enligt Freedom House så sjunker nu, eller då, det var då innan konflikten, så backade alltså Ukraina på democracy index, alltså från 4 av 7 möjliga, va, till 3,36, och det är en ganska stor procentuell förändring, va? Så att, jag menar, Ukraina var innan konflikten på väg åt fel håll faktiskt, alltså om vi då ser vägen mot ett EU-medlemskap. Så att, det finns alla anledningar. Sen ska ryssarna ska vi inte prata om liksom, för de ligger ju så av sig mycket längre ner. Men jag tycker ändå att, ja, det är hålla tungan rätt i mun. Jag tror som nyheter idag och ledarsidan har varit en långsammare rapportering. är en bra väg, och sen så, men ändå försöka hitta sina vinklar på något sätt så att vi särskiljer oss från övriga rapporteringen. Och från mitt perspektiv, Svenska Dagbladet, i stor mån DN är, och är de som tycker jag har lyckats bäst, och sen, men i övrigt så förlitar jag mig då på de här, alltså Försvarshögskolan, Utrikespolitiska institutet och FOI. Det är de källor som jag tycker är relevanta i Sverige. Tycker inte, som jag sa tidigare, Sveriges Television på något sätt har lyckats täcka det här på ett bra sätt. Sveriges Radio gjorde inledningsvis några riktiga, riktiga klavertramp på gränsen till Polen, eller på gränsen mellan Polen och Ukraina, och som jag tycker att det ska man skämmas för. Och ja, och sen desinformation, för att summera, va? Det är samma, om man ska, då ska ta lite usual suspects över hela, va? Men det är frapperande att se att det är antivaxarna och det är de postkoloniala. Och där vill jag göra ett sista tillägg. Jag har blivit förvånad faktiskt över att påfallande många med god bildningsgrad har fallit in i det här också, det här ryska narrativet. Som jag trodde inte, jag trodde faktiskt bättre om dem. Men det är hela den här rörelsen, anti-etablissemangs resonemangen då, som du beskriver här, Malcolm bland annat, och jag ser det även i mitt i mina nätverk, att det är några som, bara för att man hatar public service, konceptet med public service, så innebär inte, har det inneburit för de här personerna att man dissar all information som falsk som kommer från public service. Och det, ja, det finns att tänka på egentligen, och det får vi se om ett par tre år här när man utvärderar det här kriget liksom. Vad var rätt, vad var fel, vad var rätt förhållningssätt från media egentligen. Men jag vill tro i alla fall, och jag tror ändå alltså att både Nyheter Idag och ledarsidan har hamnat så rätt vi kan göra med de små resurser vi ändå har.
Mm. Vi får helt enkelt fortsätta hålla tungan rätt i mun, och så tackar jag dig för att du var här, och så tackar jag publiken för att ni lyssnar, och vi kommer lämna även det här avsnittet öppet för allmänheten. Ja, tack för idag helt enkelt.